Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Vi är denna vecka sponsrade av Indie Beauty.
Och Sofie, det här tycker jag är extra fint och extra roligt. Ja, men Indie Beauty är ju ett skönhetsvarumärke som jag tror att väldigt många känner till. Men det jag älskar mest, det är att Indie Beauty liksom vill vara mer än bara produkter, vilket de ju också är.
Exakt. Indie Beauty står ju för Independent Beauty. Skönhet på dina villkor och för din egen skull. Och Indie Beauty tror ju stenhårt på ett alternativt skönhetsideal fritt från måsten, skam och känslor av otillräcklighet.
Där är jag helt med, Indie Beauty.
Jag med.
Det är så jag vill att skönhet ska vara.
Ja, men verkligen.
Och vet du vad som är nytt för i år, Sofie?
Berätta.
Från och med i år så skänker Indie Beauty 1% av sin försäljning till Suicide Zero, Tjejzonen och Djurens Rätt. Så när man handlar produkter från Indie Beauty så kan man liksom känna att man också ger tillbaka till samhället.
Ja, kraften i tillsammans.
Ska jag säga en sak nu då? Som jag, det, men det är detta jag är extra glad över. Nu har Indie Beauty tagit fram en keps. Och den tycker jag ändå så, på sommaren, skydda sig från solen.
Jättebra, jag älskar kepsen.
Men det bästa, de bidrar till Suicide Zeros viktiga arbete för att minska antalet självmord och självmordsförsök. Så för varje såld keps så går hela vinsten, 100 kronor, direkt till Suicide Zero.
Då kan man liksom göra nytta både för samhället och sin hud på en och samma gång.
Ja, och kepsen kostar 169, men alltså hela vinsten går då som sagt till Suicide Zero.
Mm.
Så om man vill göra skillnad när man är där ute i solen, nu när den börjar titta fram, då ska man välja den här kepsen. Den säljs exklusivt på indiebeauty.se och på Apotea. Tillsammans kan vi skapa en ljusare framtid. Vi ses med kepsarna på.
Tack, Indie Beauty.
Hej på er och varmt välkomna till avsnitt 213 av Ångestpodden!
Hej!
Tjoho! Du är på så bra humör.
Vad härligt.
Vet du varför?
Nej.
För att så här, nyhetens vindar blåser.
Om.
Och du bara, vad snackar du om? Nej, ett. Vår bok släpps snart.
Yes.
Nästa vecka kommer en helt sjuk överraskning i podden.
Yes.
Nummer två. Vi har dragit igång vår YouTube-kanal igen.
Ja. Nej, men jag skulle faktiskt säga att det är du.
Du tycker det?
Ja.
Tack.
Du får ändå lite ansvar. Jag får ändå så mycket cred av att det är jag som klipper podden. Så då kan du få cred för vår YouTube-kanal.
Ja, den heter ju Ida och Sofie.
Mm.
Jag tycker man ska så här surfa in, man ska prenumerera, man ska likea en jävla video också.
Kommentera gärna.
Ja, nej, men verkligen. Alltså det är jätteroligt ju att vi är igång. Och ni får gärna önska så här, vilka videos ni vill ha, vilka videos ni vill se.
Det var nyhetens vindar.
Det var ju verkligen nyhetens vindar.
Ja.
Men innan vi sätter igång det här avsnittet så ska vi tacka vår eminenta sponsor Mindler.
Ja, men vet alltså, ja. Min nya bästis.
Ja, det är så.
Ja.
Vet du vad Mindler är för någonting? Nej, men så här. Mindler är en app där du via videosamtal kan träffa en psykolog.
Mm.
Så här är det, Josefin, om vi ska vara helt ärliga, att någon gång i livet så drabbas de flesta människor av någon form av psykisk ohälsa.
Mm, så är det ju.
Ja, och alltså så här, oavsett om det gäller perioder av stress, det kan vara nedstämdhet, det kan vara oro, det kan vara panikångest.
Mm.
Så ska man inte ta för givet att det försvinner av sig själv.
Nej.
Du vet, det är ju den typiska inställningen.
Ja, alltså jag tror så här, lika vanligt som du säger att det är att alla ju hamnar där någon gång.
Mm.
Så tror jag också att alla som har drabbats har tänkt tanken, det här fixar jag på egen hand.
Ja, men jag vet.
Jag har ju tänkt det.
Jag med. Och det ska man verkligen inte tänka.
Nej.
För att man behöver ofta professionell hjälp för liksom att effektivt kunna ta sig tillbaka till sitt vanliga liv.
Ja, och för att ju också få redskapen att liksom kanske bättre hantera en sån situation vid ett senare tillfälle i livet.
Men exakt. Så Mindlers vision, det är att alla ska ha möjlighet att träffa en psykolog på lika villkor oavsett var man bor eller vilka förutsättningar man har.
Mm.
Jag tänker ändå så här, är det världens bästa grundsten i ett företag?
Ja, det tycker jag.
Jag håller med.
Man måste än så länge vara 18 år för att använda Mindler. Det kostar 100 kronor varje gång, men högkostnadsskydd gäller.
Du kan alltså boka psykologsamtal redan idag. Ladda ner Mindler via App Store eller Google Play.
Och så kan ni läsa mer på mindler.se.
Vi måste bli bättre på att be om hjälp, Sofie.
Och bryta onda cirklar.
Vi ber om hjälp hos Mindler.
Tack, Mindler.
Jag har funderat på en sak.
Mm-hmm.
Alltså sista liksom veckan. Vi har inte tackat skam tillräckligt.
Har vi inte?
Nej, men vi har typ inte det.
Okej. Okay.
Alltså när jag fick ju hem i julas fick jag en liten julklapp från ett bokförlag som har gett ut. Gud, jag vet inte, kommer inte ihåg vilket bokförlag. Förlåt att jag inte gör det, men ni kan ju säkert googla upp det här. Som hade gett ut liksom på svenska manuset från Skam.
Mm.
Alltså hela jävla manuset.
Mm.
Jag fastnade ju. Nej, men alltså Sofie, jag bara...
Det är alltså, väl Sandra Beijer som har skrivit det, va?
Ja, precis. Mm. Underbara. Mm. Älskade Sandra.
Som jag har gästat.
Ja, men du vet så här, alltså hur fan ska vi kunna tacka Skam? För vad det är liksom...
Det är ju Julie Anden vi måste tacka.
Nej, men precis. Alltså så här, vad har det gjort för populärkulturen i världen?
Mm. Ja, men du vet, väldigt mycket.
Nej, men du vet, alltså jag... Ja, men jag saknar karaktärerna så mycket. Nej, men jag insåg det. Jag bara, fy fan!
Ja.
Jag vill kunna ringa upp Sanna och bara säga, kan du snälla peppa mig lite?
Ja.
Ja, men förstår du vad jag menar?
Jo, det gör jag. Men jag vet inte riktigt, har vi verkligen inte tackat dem tillräckligt?
Du tycker det?
Ja, det kan jag ändå tycka.
Men alltså, du vet, jag är omskakad i grunden för alltid av scenen i sista Skam, spoiler nu då alltså, jag antar att alla har sett det. Sista avsnittet av Skam, säsong 4, Sanna säsong, när, nej men gud, jag kommer börja gråta. När Eva och Jonas typ så hittar tillbaka. Alltså.
Ja, men jag tänker bara, det var typ det som gjorde mig besviken, för att så ser inte livet ut.
Ja, men jag och min kille hittade ju tillbaka.
Ja, men det är så många som inte hittar tillbaka. Det är genom falsk förhoppning.
Ja, men alltså fy fan.
Ja, det tyckte jag ändå var lite verklighetsfrånvänt.
Okej, okay. Du kan gå och tacka
Julie Anden, gör om, gör rätt.
Nej, men så här, jag har inte tackat Skam tillräckligt.
Okej, okay. Ja, jag tycker ändå att jag har gjort det.
Du tycker jag är helt sjuk som tar upp det här,
eller? Ja, lite.
Uh-huh. Nej, men du vet, jag är bara så här, alltså fy fan. Jag hatar ju när man är känslostyrd mycket.
Ja.
För att det är ett problem liksom.
Men det är där. Fint.
Men det är fint. Alltså i Skam är jag så känslostyrd.
Mm.
Men du, på tal om känslor.
Ja.
Kan vi få liksom rulla in på känslorna till vår gäst idag?
Yes.
För idag så gästas vi av Herbert Munkhammar.
Also known as afasi och ena delen av maskinen.
Och ena delen av ansiktet.
Ja.
Det var så här, först när man har Herbert Munkhammar, bara vänta.
Jag känner igen det.
Ja, precis. Någon klocka ringer. Helt plötsligt man bara, kärlek vid sista ögonkastet, maskinen.
När man hans röst.
Tusen nålar, ansiktet, äckligt, ansiktet, vulkanen, Herbert Munkhammar.
Nej, men så här, alltså, hans röst är så mycket första festerna. Nej, första, du vet, så här festhånglet. Typ.
Ah!
Alltså det är så mycket minnen i hans röst.
Nej, men jag vet. Så när vi fick den stora äran att slås ner med Herbert och prata, så hade jag faktiskt väldigt höga förväntningar. För jag tänkte så här, det här är en kille som skriver om känslor och beskriver vad han känner på ett väldigt så här, ärligt och naket sätt. Mm. Och sen bara insåg jag ju att han kan prata om det på ett sånt sätt också.
Wow!
Nej men fattar du, jag hade så höga förväntningar. Jag bara, hoppas du kan prata lika bra, Herbert.
Men det är faktiskt ett väldigt mysigt avsnitt.
Det är fantastiskt och det är också så mycket som avverkas. Mm. Allt ifrån liksom uppväxt, skilda föräldrar till att faktiskt prata graviditet och förlossning och när det inte blir liksom bra direkt.
Mm. Nej, men när det inte blir den här fantastiska bubblan den direkta tiden efter att man precis har blivit förälder.
Vi rullar intervjun med Herbert Munkhammar.
Varsågoda!
Hej Herbert och varmt välkommen till Ångestpodden.
Tack så mycket.
Det är så kul att du är här.
Det tycker jag också.
Ja,
vad bra. För de som inte vet, vem är du?
Jag är en låtskrivare och artist sedan många år tillbaka nu. Mm. Som de senaste 10 åren eller vad det blir har...
Oj, ja, för vi pratade om det innan. Hur gammal är du?
Jag är 33.
33,
Och har gjort musik sedan jag var 14-15 och har haft grupper som Maskinen och Ansiktet och Afasi och Filthy genom åren. Och nu har jag gått solo med Herbert Munkhammar-projektet. Så det är, jag har nyligen släppt min solodebutskiva.
Mm. Den ska vi prata om igen sen. Men vi har en sån här standardfråga som alla gäster får i Ångestpodden. Vad tänker du på eller liksom, vad känner du när du hör ordet ångest?
Nu för tiden, det vill säga de senaste kanske 4 åren, 3 åren, 2 åren, 3 åren, då har jag börjat liksom bli mer kompis med det, kompis, fan vilken jag men bli lite mer vänligt inställd till, till det ordet. Tidigare har det varit liksom fladdrat lite i bakgrunden och så här. Jag har i tider också tyckt att så här. Jag har ingen ångest. Alltså, så här, och inte säkert haft det heller.
Mm.
Riktigt på det sättet. Men så att det är ett ord som... ja, men det har alltid funnits med. Men det har haft mer värde och varit intressant, ett mer intressant laddat ord senaste åren.
Som vi sa precis innan vi startade mickarna, att din musik har liksom varit en väldigt stor del av vår uppväxt. Alltså när vi började festa, då var det jättemycket Maskinen som du hade tillsammans med Frej Larsson.
Mm.
Och du har även haft då, som du sa, Ansiktet tillsammans med Erik Nordström. Och nu har du precis släppt liksom din egen musik.
Mm.
Det är som jävla musikalisk resa.
Ja.
Alltså det är så sjukt. Det är så länge.
Ja, men det är det. Jag fick igår skicka till mig så här, this is Herbert Munkhammar-lista som Spotify hade satt ihop. Och så var det så här 2003 till 2018. När jag kollade vilka låtar det var så här, från 1990-någonting med Snook till mina senaste släppa. Herregud, det är så lång. Det är så här 15 år. Och då är inte jag så här fasansfullt gammal.
Alltså, att du är ju liksom så ung ändå.
Ja, men det har varit så här, det känns som liksom någon slags... Ja. Känns som Lil Wayne eller något. Ja, början när man var väldigt liten. Men ja, det är kul.
Men kan man fortfarande så här, eller kan du liksom känna dig stolt över allt? Alltså inte för att jag jämför nu vår så här poddresa med din långa musikaliska resa. Men när man tänker så här, när jag tänker på vår första poddavsnitt och att de ändå ligger ute, då får jag ju lite smått panik. Mm. För att jag tycker det är så fruktansvärt dåligt.
Ja.
Hur kände du när du fick så här... Ja, men låtarna från 2003 som finns på...
Nej, men herregud, det är liksom, det är så här, det där är så absurt på ett sätt, för att på samma, från början så var det en hobby, bara shit vad fett, det här är det roligaste jag vet, tänk att så här, någon gång kunna livnära sig på det här, wow.
Mm.
Och allt var så här extremt effektsökande och liksom alla texter skulle vara så här superprovocerande och jag menar, det var ju jättepubbigt liksom, och det låg väl i liksom... Det låg väl i sakens natur då att göra musik i den åldern. Men så att det är inte som att jag idag bara, fy fan vad fett det var. De första släppen, det känner jag inte. Men sen så kan jag känna kring gamla låtar som liksom Bomfaller alla och 1990 någonting så här, bara, shit vad det var, vad de ändå banade väg och öppnade dörrar för
precis.
saker. Det är inte musik som jag älskar att höra på idag.
Nej.
För att ja, men, av,
men de är ändå för, en viktig del av
ja, ja, verkligen, mm. Alltså, de har ju liksom betytt supermycket.
Mm. Ja, men såklart. Men alltså vi är så här, vi älskar i podden att gå tillbaka i tiden och så här gräva i allting som har varit.
Ja.
Men du växte upp i Uppsala. Mm. Alltså hur skulle du beskriva din uppväxt?
Ja, det där är så himla svårt. Det där är så himla brett också. Alltså jag bodde utanför Uppsala i ett litet samhälle som heter Örsundsbro fram till så att jag var 7 år. Och då skilde sig mina föräldrar och då flyttade vi in till Uppsala liksom i samband med den skilsmässan.
Mm.
Och jag började i första klass. Det var liksom att flytta från landet till en, tyckte jag då, storstad.
Ja,
liksom. Jag
ja.
Hade ju typ inga minnen av en stad förutom de där som jag fick då.
Ja.
Nej, men jag hade väl en på vissa sätt väldigt liksom normal medelklass uppväxt. Mm. Och som har varit jätte kärleksfull och fin, och sen har den också liksom innehållit såna där saker som liksom kan komma, tror jag, i samband med att två personer går skilda vägar.
Mm.
Och det finns små barn. Vi var 3 syskon som bodde tillsammans då.
Mm. Mm.
Och ett fjärde som var utfluget. Men det är sånt där som liksom kommer senare i livet, tror jag. Eller som jag börjar fatta beteenden och så vidare, som har liksom jag börjar förstå kan hänga ihop med saker som har haft med den tidiga uppväxten att göra. Så att det har liksom, ja, det har varit på. Det är så svårt också när det är många inblandade,
ja,
att liksom
såklart
dissekera
ja, men så är det ju.
På ett offentligt sätt. Men, men det, nej, men det fanns både och.
Mm.
Men hur skulle du säga att skilsmässan där och då påverkade dig?
Alltså när jag var 6-7 år då, då var jag typ ett litet asplöv, som jag minns det. Jag tyckte liksom att, alltså jag var långt ifrån en tuffing, vilket jag hade svårt att förstå. Jag förstod inte varför jag tyckte upplevde saker som så jobbiga som jag gjorde när jag var skolåren och liten liksom. Ja. Alla barn hade det, de var bara trygga och starka och klackarna i taket. Det var det för mig också ibland. Liksom, men sen så kunde saker bara komma som en så här stor påse över huvudet liksom. Och det där har jag börjat nysta i på senare år. För jag har nog ofta liksom bara slagit ifrån mig.
Ja.
Men det är också så svårt att veta vad det är som är personlighet och vad det är som är uppväxt och vad det är som är vad.
Precis.
Vad det är som är att man kanske är väldigt känslig som person och vad det är som är att man har en lite otrygg liksom anknytning.
Precis.
Stor fråga.
Ja,
ja, men det är ju det. Men så här, i skolan hade du någon så här typisk roll, alltså du vet man pratar om här, och clownen eller den som tar liksom mycket plats eller?
Jag hade middag i söndags med min fru och några kompisar och då pratade vi precis om de där bitarna, för jag hade några gamla så här skolkamrater från högstadiet som var på besök. Och just det där med vilken roll man hade, och jag kan liksom förstå att jag hade rätt mycket av en kameleontroll. Alltså, för att jag hade så extremt mycket olika sammanhang.
Mm.
Både liksom min äldre syrra och hennes polare, som jag tidigt också var kompis med. Och sen andra äldre kompisar, och sen mina kompisar i mina, alltså, min ålderskategori och sådär. Så att det var liksom, det var väldigt mycket att så här, det var olika masker beroende på hur man, vad man skulle vara i för sammanhang.
Mm.
Vilket jag var väldigt, ja, det var en styrka som jag hade.
Mm.
Jag testade mig fram väldigt mycket.
Mm. Men redan när du var 15 år så kom musiken in i bilden.
Mm,
alltså hur hamnade du där?
Jag började i 6:e klass på ett högstadium liksom. Alltså, vi började, den klassen vi sen skulle vara i högstadiet började i 6:an. Och då träffade jag Magnus Lidehäll som jag liksom sen gjorde massa musik med, både i Afasi och Filti och Maskinen, och sen som har gjort Sinabos produktioner och så vidare. Alltså han har gjort allt möjligt genom åren. Ja. Vi började i samma klass och han spelade gitarr och jag skrev texter och hade börjat, jag hade gjort min första inspelning med en kille som heter Johan Hellqvist, Organismen från Mobbade barn med automatvapen. Och så att det var liksom det satte igång med att jag gjorde en låt med Organismen och DJ Large som var den här låten. Och sen så började jag och Magnus då, för han lärde sig ett musikprogram, och sen så började vi göra musik tillsammans som sen blev Afasi och Filti. Så att det var där i sjuan kanske då som det...
Det är så, du var så himla ung.
Ja, och det sjuka var att så här, då var jag kommer ihåg det på högstadiet, då var jag så här bara, för att vi höll på liksom att skriva mycket med folk på liksom i så här hiphop communities och sånt redan då. Ja. När var det här 99 typ 2000. Ja. Och då hade jag mycket kontakt med en snubbe i Lund som heter Petter Tarland. Som arrangerade grejer. Han var liksom jag fast nere i Skåne. Aha. Eller i Lund och ja. Så han och hans syrra arrangerade grejer på mejeriet och liksom vi åkte till varandra, så jag kunde gå till min lärare så här i åttan och bara, jag ska vara med och göra så här ett hiphop-uppträdande i Lund eller i Köpenhamn var det också. Mm. Kan jag få ledigt typ några dagar? Bara, åh gud vad kul, det är bara åka. Så här, fick jag ledigt från skolan för att åka iväg och uppträda. Så det var jävligt roligt.
Vilken underbar lärare.
Ja, det måste jag säga. Det
känns som att många hade bara, nej,
skolan först. Skolan i första hand, liksom. Ja. Känns som det så här typiska. Men var det liksom självklart att det är, så här, det är hiphop, liksom? Och jo, jag bara gjorde något. Ja, jag vet inte se nu, jag gjorde något slags hiphop-tecken
Jo, men det var det jag lyssnade på då. Ja. Så att det var det som blev mycket soul och hiphop. Och...
Hade du någon så här favoritartist?
Ja, då var det väl, jag lyssnade mycket på liksom Wu-Tang och Mobb Deep och D'Angelo och Lauryn Hill och Fugees och ja, det var mycket mycket sånt.
Så det kändes liksom självklart att säga ja.
Ja, precis. Det var liksom det som jag, sen så hade jag liksom träffade jag den här Johan då som var min syrras kompis som Organismen som skrev. Och jag hade redan börjat ge ut musik och han liksom lärde mig att så här, hur man rappade och skrev texter. Så att det var på den vägen var det. Liksom. Mm.
Men när skulle du säga att liksom drömmen föddes att så här, det är det här jag vill göra, liksom, jag vill leva på musiken?
Ja, men det är så svårt för att alltså, drömmen föddes nog så fort jag kom över de här första så här Eminem-inspelningarna och liksom förstod bara shit, man kan skriva så här, man kan göra rappa på det här sättet och man kan allt var ju så här så sjuka texter som det var liksom det som var hela grejen på den tiden. Och mycket punchlines och så här. Och den närdes nog hela tiden. Sen så dröjde det ju innan den första liksom riktiga låten som blev stor. Det var ju 2003. Mm. 1990-någonting. Mm. Och sen bomfaller alla året därpå. Och innan dess hade vi ju släppt så här låtar på nätet och liksom haft en skiva som läckte och lite sånt där. Men liksom det hade inte blivit någonting på riktigt. Men då fick vi ju en sån försmak bara, shit, 1990-någonting ligger så här 6 veckor på A-rotation på P3. Bara, jävlar. Bara, nu har ni stimpengar att hämta här. Vi bara, vad är det? Ja. Ingen hade företag, allt var så här. Så det var ju liksom väldigt, det var ju inte heller så att det var bara, då small det till och sen var allting klart.
Nej. Nej.
Utan i och med att det har pågått under så lång tid så har det varit upp och ner. Och, jag har jobbat heltid med musik i sen 2007 eller någonting.
Mm. Och då, 2007, kom Maskinen då?
Ja, då 2008 släpptes liksom debutskivan med Afasi och Filti som vi turnerade med. Och Alla som inte dansar släppte vi den där vevan också. Och så satte vi igång Maskinen då efter det. Och sen Ansiktet och så.
Ja, men precis. Mm. Men som vi var inne på så här, alltså, du har liksom gjort musik i många olika konstellationer. Allt ifrån då Maskinen med Frej Larsson till Ansiktet med Erik.
Mm.
Men när man liksom går ifrån det, att så här, ja men nu går jag från Maskinen och så blir det Ansiktet så där. Alltså har det varit jobbigt att lämna succéer liksom?
Nej, alltså grejen är att jag tycker att det kommer liksom ner till att det måste kännas jättefett, tycker jag, ja, i alla fall.
Mm.
För att det ska vara kul att fortsätta. Och det, jag menar, det är många yrken som är jättevinstdrivande eller liksom inkomstbringande, men där folk kör på av den anledningen. Mm. Men när det just när det kommer till konst, då finns det liksom en tidsbestämd period för hur länge man kan, alltså för det hör till saken att jag hade liksom under ganska många år velat göra det här soloprojektet.
Mm.
Så att jag liksom siktade mot det, ja, de sista åren vi körde Maskinen och Ansiktet också.
Mm.
Så att det var liksom inte, för mig var det aldrig ett alternativ att bara, ja men jag kör vidare i det här på grund av att, alltså jag menar, vi har haft jättemycket kul med Maskinen och med Ansiktet och allt så. Men det var så jävla viktigt att få, för min liksom, för att jag skulle känna att det var kul att fortsätta göra musik.
Mm.
Och också det här med att berätta sina, helt och hållet sina egna berättelser.
Mm.
Eller, alltså att vara liksom ensam utgivare av det. Att inte i de andra grupperna så har delat på det hela tiden.
Mm.
En vers är min, en vers är Frejs eller Erik och så här. Mm. Och det blir ju alltid ett kompromissande.
Mm.
Sen kan det finnas massa positiva saker med att det är på det sättet också. Men just det här att bara få bestämma allt helt själv. Det kan bli väldigt viktigt. Och jag har en sån otrolig stark känsla kring musikskapandet. Att det liksom, det spelar ingen roll hur många siffror som sätts in på mitt bankkonto. Jag måste få göra exakt det där liksom.
Mm. Men har det inte känts läskigt någon gång att så här, bara, men nu ska jag stå på egna ben?
Jo, herregud.
Det måste ju liksom ändå vara en trygghet också. Fine, att man måste kompromissa, men det är ju också den här tryggheten i att om jag typ misslyckas nu så gör jag det ändå inte själv. Man är hela tiden någon mer som,
jo, men det är, kan, det är det liksom plåstret som jag har vetat att jag kommer behöva riva av, liksom i så många år. För att jag har alltid känt att, men jag vill ju i själva verket göra en sologrej. Så här.
Mm,
jag kan inte stå och hålla någon i handen liksom längre. Utan, och då blir det där. Ja, absolut, det är, jag kommer få allt ris och ros hamnar på mitt bord.
Ja,
liksom. Men det är det ju naturligtvis värt. Sen att jag har extremt svårt för att ta det. Det är en annan sak. Ja, det är vidrigt.
Ja. Men det är så härligt att du ändå säger det. För ofta tycker jag det är så här, att artister kan säga så här, nej, men alltså jag läser ändå ingenting. Nej, men jag hör ingenting. Nej, jag bryr mig inte. Men du bryr dig.
Nej, men alltså det är ju liksom, nej, men det där är ju en kultur också. Det är så omvänt, det är så märkligt liksom, maktförhållandet där. För att vem är det som sitter på makten idag? Vad, artisterna är jättestort behov av ett utrymme.
Mm.
Skribenterna sitter på den makten.
Ja.
Och liksom det är det som blir så här. Förut kunde man be alla dra åt helvete hela tiden.
Mm,
alltså
ja.
Så här. Och det var liksom, kanske inte alltid så bra, men man kunde alltid liksom väldigt tydligt stå upp för sin åsikt.
Precis, liksom. Det var liksom lite nu, fett att våga be journalister dra åt helvete.
Ja, ja, men verkligen. Ja. Och liksom nu, allt är liksom köpt och allt är styrt. Mm. Det är liksom så här, ja, då får du inte vara med i min podd, eller då får du inte, och jag skriver för den, och du vet så här.
Ja, precis.
Så att det är, på det sättet är det lite märkliga maktförhållanden. Men, ja, vi ska starta en sån podd. Recensera en recensent.
Ja, exakt. Alltså du bara, nu tar jag mig för
ingenting. För det är mycket det kan ju också vara det som är grejen. Alltså, jag har fått alla möjliga typer av recensioner genom året för livespelningar, skivsläpp och allt möjligt. Och det, ibland är det ju bara ren och skär mobbning det handlar om.
Mm.
Så att det är, men det,
men hur har du lärt dig hantera det då? Om du ändå är en person som har svårt för kritik. Nej, jag har ju med det, jag hatar kritik.
Mm.
Kan inte ta det alls. Men jag vet inte hur jag ska hantera det.
Konstruktiv kritik är det fetaste som finns. Folk som får en att växa. med små liksom nättroll som skriver för stora dagstidningar. Det är bara smuts liksom.
Mm.
Så det är ju också, det gäller ju bara att låta det så här rinna av en som vatten på en gås. Mm. Även om det inte alltid är lättast.
Mm. Men alltså din nya skiva Vulkanen. Ja. Alltså skulle du beskriva den? Alltså vad liksom...
Ja men den är... Den, idén till den kläcktes... Jag satt såhär, okej, men jag, nu är det så här. Nu ska jag göra min soloskiva.
Mm.
Och hur fan ska jag göra det? Vad är essensen? Så här, vad är essensen av mig?
Mm.
Ja men det är hela... Jag kan göra lite olika typer av låtar. Vad det blir liksom för typ av genre i slutändan, det är lite sekundärt. Så här. Mm. Men det som är extremt viktigt, det är att texterna och berättelserna, det är den stora nöten att knäcka. Liksom.
Mm.
Så att jag satte mig en hel sommar, när var det, 2017, och liksom stolpade upp så här. Här är 11, tanken var inte just att det skulle vara 11, men det blev det. Mm. 11 låtar så här, som är... djupt personliga, bara jag fick reda på att jag skulle bli pappa, så bara shit, landade den grejen, bara men då skriver jag en låt som är till mitt ofödda barn som är på det här sättet. Jag fick en berättelse berättad för mig våren 2017 om sexuella övergrepp som den här personen som berättade gav mig det förtroendet sen att liksom göra, för jag göra en låt av det. Och jag hade den där informationen och bara, fan ska jag göra med det här? Det här är typ, jag typ hatar allt just nu. Mm. Och
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com. A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
För att det var intressant vad jag kände kring det egentligen, men jag gick där med de där känslorna och
bara, det är så man känner.
Ja, exakt. Och bara, fan ska jag göra med den här informationen? Så bara, så tänkte jag att jag skulle göra den där låten. Mm. Världens starkaste person. Och då fick jag det förtroendet och det blev väldigt så här bara, väldigt känsligt liksom, hur man behandlar ett sånt ämne och det är någon annans Precis. Berättelse och vem är jag som man och du vet, så här, det fanns så jävla många grejer att ta hänsyn till. Men jag kände bara att det där landade jättebra.
Mm.
Och det tyckte hon också.
Mm.
Och när jag liksom gav henne den texten och hon det blev så att det var mycket såna där bitar för mig, bara okej, skrev en låt som handlar om min syster som jag inte har någon kontakt med och inte haft på massor av år.
Mm.
Och så har jag skrivit den texten, en annan låt som heter Hårstrån, och bara men shit, fan det här blev liksom, bara kände mig så här generad över vad jag har gjort typ, och bara, det här kan jag inte släppa, det här är ju jättekonstigt, så bara, fast det är asfett typ. Så bara, jag måste släppa det här, jag kan inte alls, okej, fuck it, har jag den känslan då vet jag av erfarenhet att det där är, det är rätt väg att gå. Det är, ja. Folk kommer kunna relatera till det där. Det får jag bara, det får jag liksom offra på konstens altare. Jag får vara så naken, det är skitsamma. Så det var mycket sådana där grejer, för jag bara, okej, jag har skrivit lite låtar om kärlek, så här, du vet, förut. Jag har skrivit lite låtar om att festa, jag har skrivit lite låtar, så bara, alltså jag kan verkligen inte göra den grejen. Jag måste liksom hitta saker här inne som gör att mitt då, vad var jag, 32-åriga jag så här känner att det här är så jävla fett.
Ja.
Annars kan jag göra något helt annat. Liksom.
Ja. Vet din syster att den låten liksom är om er relation?
Ja, jag tror det.
Ja. Mm. Fint ändå.
Ja, men det är, så, det är så märkligt att göra en sån grej, för att det är känslan, den låten kom till mig då, bara fann den, hela den idén.
Mm.
Sen är det så speciellt, för när man sjösätter det kanske 2 år senare eller vad det blev, då kan man ju vara på en annan plats. Det är det där som är den här latencyn i, liksom, i att göra verket och att det ges ut.
Ja. Den liksom, börjar ångra sina åsikter.
Ja, men exakt. Ja. Ja, men så kommer folk så här och bara liksom vill dela sin känsla kring det där. När man har tryckt på play liksom. Och så är man på en helt annan plats. Men det är ju så det. Då får man bara kliva in i det på något sätt.
Ja, precis. Men du skrev just innan intervjun att så här, ångest har för dig, du kände typ att ångest egentligen har varit närvarande under hela ditt liv, men att du liksom längs med vägen har lärt känna den ju äldre du har blivit. Hur känner du din ångest idag?
Som domningar i hela vänsterhanden och en stor klump i magen. Nej, men det sjuka är att jag tror att jag har haft jättemycket såna där. Jag har alltid haft en föreställning om att jag själv har så här nära till känslor, vilket jag har. Men liksom att, god kontakt med liksom mitt så här känsloliv, och att jag är bra på att känna av när. Så, men det där är nog på grund av det där, eller det där känner jag på grund av. Sen så har jag ju haft sån här mansångest. Ni vet, alltså att bara armen domnar.
Ja.
Nej, men gud, bara, alltså, hallå, hur bra kontakt har du med ditt inre om din arm?
Hur mycket lyckas man ändå, alltså hur mycket lyckas du undermedvetna förtränga saker när ångest blir så
precis
när man tror att
det är en jävel.
Nej, men alltså så har jag med varit, alltså just det här med domningar och så här, bara så här, oj, varför mår jag så jävla illa här, helt plötsligt ska jag bli magsjuk, bara nej, du har ångest. Alltså så här,
men det sjuka är att jag har vetat det, att så här, jag har föreslagit det för, vad är det man ringer, 1177 eller du vet min psykolog eller vem det är nu jag har pratat med, men det har fortfarande så bara, men jag vet att det är ångest, men vad är det, vilken förändring i livet måste göras för att knuten i magen ska släppa, precis, eller strå liksom gått så här, akupunktur och massage i till förbandet, alltså bara, man, det är inte där det sitter.
Nej, men alltså,
och så man vet det hela tiden också själv.
Ja, men precis, men ändå så ligger man där med nålar. Denna
gången kommer det.
Nej, men jag vet inte, jag tror att jag väckte en stor nyfikenhet hos mig själv juni 2015, där det var så här, det var mitt första möte med terapi. Och jag liksom hade väldigt så här, ja, men det var en livsomvälvande tid. Det var mycket, jag gjorde rent bord på i många hänseenden. Och det liksom blev rätt mycket. Ja, så då liksom växte det här intresset för terapi och konceptet och liksom vilken terapiform och vad kan man förvänta sig och vad krävs av mig och bla bla bla.
Men vad var
det blev så här ett intresse liksom.
Ja, men vad var det som fick dig att liksom söka dig till terapin just då?
Ja, men det var att det uppstod en situation där jag var i terapi med flera andra. Och det gjorde att jag bara, åh herregud, det här är så jävla fett. Vad har jag då var jag 30, precis. Vad har jag hållit på med liksom i alla år? Och det var liksom inte ens, det var nog inte ens världens i sig bästa session, men det var bara, alltså. Så gick det där året, sommaren, och sen på vintern så hade jag ett, någon slags meltdown. För att det var nog jävligt mycket grejer som kom i kapp, liksom i det här. Jag avslutade alla projekt jag höll på med. Jag avslutade mitt dåvarande liksom skivbolag. Alltså det var allt möjligt, och sen privata grejer och sådär. Så att jag gjorde liksom rent bord, och då kom det i kapp för mycket. Alltså bara. Så då kom jag ihåg att jag gick 5 gånger till som KBT. Och det var jätte så här, det var jättebra, och jag tyckte att det var liksom, ja, men det var ju väldigt så här hands on. Ja. Nu
det är lite tillbaka till skolbänken.
Jo, precis, men jag de där 5 gångerna var över. Då var jag så bara, vill du fortsätta? Och jag bara, ja, fast jag är mer intresserad av varför typ allt det här. Varför jag agerar som jag gör? Varför har jag betett mig så? Varför tenderar jag att göra på det sättet? Så jag var mer så här, jag är mer intresserad av den psykodynamiska terapin. Så blev det liksom ett nytt spår. För att det här med bara, har du jobbiga känslor, då skriv ner dem och exponeringsträna inför. Jag bara, jo men absolut, men varför från början? Vad beror det på att de har dykt upp från början? Så att det blev ett... det var en ny era i mitt liv. Som blev en stor grej liksom, att så här, ja men fan, nu gör jag det här.
Går du i terapi fortfarande?
Nej, eller jag gör det liksom när andan faller på, typ så. Jag kör någon så här check-up då och då. Jag har den så här bara, ja men nu är det liksom för mycket. Då bokar jag in en sittning.
Ja, precis.
Men
ja,
inte men så där en gång i veckan.
Nej, precis. Liksom. Men det är så jävla skönt att kunna göra det också. Alltså, när man väl har liksom tagit klivet in i terapivärlden, tror jag aldrig man vill gå tillbaka. Nej, då vill man ha den liksom tryggheten.
Ja, men precis. Och det är så otroligt mycket... Det finns så mycket liksom att lära sig om sig själv. Och just... Det blev också en tid... Eller det blev en sån här vattendelare för mig. Att folk som jag hade omkring mig då, när jag själv hade den här liksom epiphanyn att bara, men jag har alltid gillat att prata om känslor och hur man mår och så här. Sen har jag kanske inte alltid förstått vad allt beror på, eller garanterat inte. Men folk som jag hade omkring mig som kanske var helt ointresserade av det, eller inte
ville.
Nej, men det var liksom fanns inte på kartan. Det blev så långt bort. Alltså jag märkte att så här, det var så svårt när man var mitt uppe i det där och mötet med sitt inre att liksom bolla med folk som är på en helt annan plats. Så att det blev väldigt så tydligt att jag hade jättestort behov av att ha folk omkring mig som kanske gjorde en liknande resa där. Och mycket det här med liksom anknytnings teorin och det, ja, jag läste jävligt mycket och babblade mycket.
Men hur har du det med så här prestationsångest? Säg att du ska ut på en turné så här första kvällen.
Mår men det skit? Är på fredag.
Är det så?
Ja.
Nej, men, wow. Gud, har du prestationsångest här och nu?
Alltså, gissa.
Ja.
Nej, men grejen är att det är också sån jävla sjuk grej att så här. Nej, men alltså, ja. Alltså, självklart. Alltså, men det är också det där, för att vissa människor, de är lite bra på lite allt möjligt. Vilket är asfett. Jag är i och för sig också liksom lite bra på lite allt möjligt. Men om man har en så här inriktning som är så här, man har hållit på med i alla år, då känns det så himla, det blir prestigefullt att... Det är ju här i min identitet. Liksom.
Ja, precis.
Det här vill jag vara bra, uppfattas som bra på. Och det tror jag, som hade inte jag det, då tror jag att det skulle vara jättesvårt att liksom fortsätta ha en driv. Alltså jag känner det inför varje gång jag ska göra en låt bara, det här ska bli så jävla bra.
Men det är ju också det som gör att det blir jävligt bra i slutet.
Ja men man måste vara liksom lite perfektionist. Ja. Annars blir det ju en hobby på något sätt. Ja. Och annars så bryr man sig inte om det står sig mot annat. Eller annars
precis.
Sådär.
Ja.
Gud vad smannande.
En låt på ditt nya album heter ADHD.
Yes.
Har du en ADHD-diagnos?
Det har jag inte. Anledningen till att jag valde att döpa den till ADHD var ju att dels var det så här, till det beatet jag skrev så kom jag på den hooken så här, ADHD, ADHD, yeah, ADHD. Mm. Det måste vara det. Jag bara, shit, det är svinhookigt. ADHD, ADHD. Det. Ja, och jag bara, men det är ju aspassande med min enorma rastlöshet som jag alltid har haft liksom.
Mm.
Att jag har haft jättesvårt att sitta still och, som min morsa brukar säga, tror du om att komma till ro med en god bok? Man bara, 14 år gammal. Så här.
Hell no.
Seriöst. Men så att det har varit den grejen att bara sitta på sina händer eller så här. Stanna hemma ikväll, läsa en bok. Nej. Det har inte varit min grej riktigt.
Men tror du att du har en ADHD-diagnos?
Det vet jag inte. Och jag har liksom, jag har inte varit tillräckligt intresserad för att ta reda på det. Jag har haft folk runt omkring mig liksom som har genomgått såna där utredningar genom åren. Och det är ganska mäktigt.
Verkligen.
Och det är ganska liksom oklart om det, vad det får för utfall och så vidare.
Mm.
Men jag har bara alltid varit väldigt dampig och så att det var så här, det får bli liksom det som sammanfattar. Den här refrängen ADHD får sammanfatta de här berättelserna som de här två verserna är i låten om min rastlöshet.
Men skulle du säga att den här rastlösheten har varit en tillgång för dig eller har det funnits perioder när den har känts jobbig?
Garanterat båda två.
Ja.
Alltså säkert lika mycket båda två.
Ja.
Den är nog det som gör att jag gör det jag gör. Och den är en jättestor drivkraft. Annars så hade jag nog liksom kommit till ro med en god bok. Och liksom, exakt. Vilket jag i och för sig i större utsträckning kan göra idag. Det är också en grej med att flytta liksom, kanalisera det här dampet till någonting som faktiskt är smart eller bra eller liksom som man kan jobba med.
Mm.
Förut var det som en vattenspridare. Det kunde vara allt från att så här, stå 8 timmar i en bar någonstans flera dagar i veckan till att liksom också göra bra saker och jobba och så här. Men nu är det liksom, nu har jag familj och barn och då blir det liksom,
då måste man
kanalisera. Ja, men då blir det liksom på jobbet som det där, den där energin hamnar.
Mm.
Ja. Och sen så, det är en grej som jag har upplevt med att så här, jag har gift mig och skaffat barn de senaste åren.
Mm.
Att så här, landa i det. Att det är inte det här bara, vad är ni? Vad händer där? En så här enorm FOMO som jag har lidit av.
Mm.
Liksom genom mitt liv. Bara, man, så här.
Vill inte missa någon.
Nej, jag känner inte det längre. Man bara, det är här.
Mm.
Det här är fetast. Liksom. Mm. Där jag är just nu.
Exakt. Men så du var mycket så när du var yngre att hela tiden liksom göra saker, vara uppbokad, hänga med. Alltså.
Ja, jättemycket så.
Mm.
Kommer ihåg när jag åkte ut på landet på så här, världens varmaste sommar och så var ute med pappa och hans fru på liksom landstället.
Ja.
Och jag var 15 år och bara, herregud. Vad, alltså, hur går det någon så här landsortsbussar? Alltså, jag kan inte, det är,
jag måste fly.
Ja, men det kan väl alla, så här, eller många relatera till. Men jag hade den, jag kunde liksom i princip aldrig njuta av att vara på fel plats. Eller en helg man hade varit borta, alla andra hade varit på värsta roliga festerna. Så här, shit.
Ja. Men för snart ett år sedan så blev du pappa.
Mm.
Och efter förlossningen så hade ni en ganska tuff tid. Vill du berätta?
Mm, precis. Ja, men vi fick en son som föddes med något som heter esofagus atresi. som är en missbildning i matstrupen. Och han, egentligen så föddes han utan en fungerande matstrupe att äta med. Mm. Så att efter förlossningen när han kom till bröstet så kräktes han så fort han fick i sig mjölk. Mm. Och de bara, men han har liksom svalt fostervatten. För han lät rätt rosslig också. Mm. Men varför kräks han? Så här, det är ju lite märkligt. Och så gick den där, han föddes 03:42. Och så var vi kvar på rummet ända tills typ 8 på morgonen eller sånt där. Mm. Och han, jag kände att det var jättesvårt att liksom komma, varva ner. För att han lät som han gjorde. Och jag bara, men ni måste liksom kolla på honom. Mm. Så till slut så togs han iväg för att röntgas. Och då såg de att det var det här. Mm. Så då blev vi förflyttade på kvällen där till Nya Karolinska. Där han sen opererades 2 dagar gammal. Och sen bodde vi en månad på sjukhuset efter att han hade fötts. Mm. Så det var en väldigt speciell tid på alla möjliga sätt. Det var dels helt liksom surrealistiskt att så här, jävlar, okej, shit, va? Vårt barn är sjukt.
Mm. Först ska man landa i att ens bara... fått barn.
Ja, exakt. Man har varit vaken så 1,5 dygn och bara...
Ja.
Så att... och liksom, hur kommer det gå?
Men fick ni några så här att läkarna kunde ändå säga att så här, men det här fixar sig eller det här?
Ja, men det var så... Det var mycket som var helt fantastiskt. Ja. Men en grej som var lite märklig var att jag var så på toaletten på morgonen eller förmiddagen. Kom jag ut... Och sen så satt en läkare inne på rummet på SÖS och sa, ja, du kanske hörde början på vad jag berättade för din fru. Så här. Jag bara, nej, ert barn måste opereras. Så jag bara, okej, du kunde inte vänta med att så här, säga det tills jag var på plats.
Amen.
Och så bara, okej, men vad, hur allvarligt är det? Alltså, han kommer inte dö, men det kommer ändå krävas en operation. Så jag bara, okej. Fett, han kommer inte dö. Ja. Men det var, alltså, det var så himla speciella omständigheter. Ja. Men på det hela taget var det, jag kommer ihåg att jag vid flera tillfällen sa det till de här sjuksköterskorna och undersköterskorna som vi träffade när vi bodde där flera gånger om dagen. Och de gick ju liksom på skift och kom tillbaka och man lärde känna folk. Ja. Och, alltså hur fantastiskt jag tyckte att det var att komma från musikbranschen som är en skämtbransch. Alltså det är verkligen en riktig skojarbransch som många showbizbranscher är liksom. Mm. Till det där, det var liksom så otroligt riktigt och alla besked och förväntningar och liksom allt var, ingen ville liksom försköna någonting utan det var så här, det var någon läkare som bara, kirurgen tror jag var, som bara, ja, och ni kanske är utskrivna på torsdag nästa vecka. Men det tror jag inte. Liksom så här, man bara, okej. Okay. Ja. Det är ändå liksom,
inga, ge oss inga fall.
Nej, precis. Det var så ärligt. Ja. Så här är det.
Ja, men så att det var en mycket lärorik tid.
Ja, att
komma från liksom en sån här, alltså, ja, som sagt, musikbranschen till det där. Och jag blev väldigt ödmjuk inför, ja, hur livet. Skört livet är, precis. Sen gick ju allting väldigt bra. Och...
Ja, hur mår din son idag?
Han mår bra. Han mår väldigt bra och är... Han har nog blivit, misstänker vi, väldigt sådär... Han är... känns väldigt trygg och lugn att sitta hos andra och vi är ofta sådär bara... sträcker ut honom till, ja men liksom om man träffar nya människor och så här, det är inte så här bara, åh nej, du måste vara hos mamma och pappa. Och han har nog blivit väldigt trygg av det, för han träffade mycket människor i början, så att, hade övervak, hade liksom, det var någon sköterska som stod och höll honom och liksom, han hade så mycket möten med människor, så att han är nog väldigt liksom lugn på grund av det. Sen så får man ju se, barn utvecklas ju hela tiden.
Ja, men precis.
Men ja, nej, men det som är grejen med den här missbildningen är att man liksom de rörmockar ihop matstrupen och då så är det nervtrådar som vi med normalt fungerande matstrupar har. De liksom hjälper till att knåda ner maten i Aha. Magen, de finns inte riktigt. Så att det är så här, när de börjar äta fast föda, då kan det bli lite kall, men det återstår att se.
Ja. För hur gammal är han nu?
Han är 8,5 månader.
Ja. Mm. Fortfarande är bebis.
Ja, men exakt. Ja.
Vi har kommit till sista frågan.
Ja.
Vad inspirerar dig?
Kloka människor. Nu för tiden så är det där är... Mm. Ja, det
också en stor fråga.
Ja, men jag märker att jag kan bli trött på mig själv för att jag märker att folk blir imponerade av saker som jag känner att jag själv inte bryr mig ett skit om.
Mm. Ja.
Och jag bara, men vad är det jag inte fattar? Eller är det bara att ni är helt dumma i huvudet?
Som jag bryr er... så mycket till det.
Ja, men som bara... Eller,
jag är inte impad för 5 år.
Nej. Eller sitter ni och skenbryr er? För att man ska bry sig, fast att ni liksom är 45 år gamla.
Det,
och så här...
det är typ våra samtal.
Nej, alltså,
nej, men liksom, alltså... jag är så jävla trött på allt bullshit och folk bara bryr sig om saker i... Alltså, man... Allt behöver inte vara liksom allvarliga, viktiga saker som man bryr sig om. Man kan bry sig om massa ro.
Det är så jävla glättigt.
Ja, det är så sjukt mycket glättigt piss som folk bryr sig om. Och det... Men nej, jag vet inte. Just nu är jag... När folk får mig att skratta eller liksom... Det där med liksom skriven humor är ju väldigt... Jag tycker det är ganska svårt. Så att de få gånger jag skrattar åt det... Det inspirerar mig väldigt, väldigt mycket. Eller bara överhuvudtaget när folk är väldigt roliga. Och folk som är kloka och smarta och kommer med lärorik input. Det inspirerar mig.
Mm. Tack så jättemycket för att du ville gästa Ångestpodden.
Jättekul att vara här.
Yes, stort tack Herbert för att du ville komma till Ångestpodden och göra oss nostalgiska.
Nej, men jag vill verkligen att Herbert ska komma tillbaka någon gång.
Ja, det får bli kanske ett kommande återbesök.
Faktiskt. Jag tycker också att ni ska lyssna på Herberts album Vulkanen, där bland annat låten ADHD som vi pratade om, den är med där. Men också en massa andra godbitar.
Yes, det är bara att söka på Herbert Munkhammar på Spotify.
Spotify! Man kan lyssna på Ångestpodden på Spotify också.
Ja, det kan man faktiskt.
Så nu kan man så här, om man har lyssnat på Ångestpodden nu via Spotify.
Mm.
Fan vad simpelt att bara då så här, Herbert Munkhammar så kommer det.
Precis.
Ja, jag tyckte det här var ett så härligt avsnitt.
Mm.
Även om det var liksom massa ångest så var det ändå väldigt härligt. Liksom. Det var skratt och sådär.
Men så är det väl alltid i Ångestpodden.
Ja.
Herregud.
Du?
Yes.
Nästa vecka är jag lite nervös inför ändå.
Ja, eller jag är peppad, men jag känner att jag är nervös för de kommande dagarna efter nästa veckas avsnitt.
Gud,
men vi brukar ju säga så här, nu hörs vi som vanligt nästa vecka, men det kommer vi inte säga idag.
Nej.
För vi hörs igen redan imorgon.
Håll i hatten.
För då kommer ett extra avsnitt av Ångestpodden.
Bland de viktigaste som finns kanske.
Ja.
Och jag tycker också att man ska gå med i vår slutna Facebookgrupp. Den heter Ångestpodden, vi pratar vidare.
Där pratar vi vidare.
Nej, men verkligen, svårare än så är det inte.
Nej.
Ni har lyssnat på Ångestpodden, tack för att ni har gjort det.
Och så hörs vi imorgon.
Nej, men det gör vi.
Hej då.
Hej då. Vi borde kanske dragit så långt på därifrån. När det är alldeles för farligt så gör vi det ändå. High five för allt som vi utstått. Vi förtjänar ett glas och ett djupblås. Att vardagen är spelad i dur. En sol som är knallgul, himmel är ljusblått. Fick ett barn som var sjuk, vilken sjuk start. Hade kunnat vara en källa till utbrott. Han är som du, det är tur, han är sjukt soft. Våran lilla levande jukebox. Vi har byggt relationer med murbruk, kärlek och samtal, tårar och humor. Kan vi hålla ihop en månad på sjukhus? Håller vi ihop genom vått eller snusstart? Måste kasta oss handlöst ut. Det får vara på vinst och förlust. Har vi tur kan vi landa mjukt. Med otur, ja då brinner vi upp. Man måste våga. Annars är man ingen människa, utan bara en liten lort. Vi står på kanten av vulkanen. Härifrån.
ingen sagt det till mig. Det krävs smarthet av en mantesnille och råstyrkan av en kattepille för att hitta till sin lilla plats i livet. Jag vill inte bli statsminister, ville inte bli någon Justin Bieber, ville skriva något fint som Astrid Lindgren, ge alla idioter mitt fuck you finger. Trött på barnmusik, trött på radiohits och på att alla bara gör det för business. Lika tradig syn nu när dagen gryr. Jag skulle kunna dö för något riktigt, hade jag inget att bidra med. Skulle jag satt mig i taxin hem, lägga ner hela mitt skrivande och bara leva på Netflix aktier.
Sitta alla gubbor på hjärtat.
Jag står på kanten av vulkanen när vinden ligger på.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.